There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var typisk en situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
När en person som tror sig kunna väldigt mycket om aktiemarknaden köper eller säljer en aktie, så finns det alltid en annan person på andra sidan om den affären. Och jag tror att i 9 fall av 10 så är den personen ännu bättre.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 163 som är ett samarbete med Lysa. Och jag har ju sett fram emot det här avsnittet ganska länge, eftersom vi har bjudit in Oskar Björklund från Lysa.
Din kompanjon kan man väl säga. Nej men vad ska man säga? Du gillar ju att ringa till Oskar när du har stött på någonting i forskningen.
Ja, precis. Så
att, och som du vill bolla med någon som också är insatt i forskningen.
Som också blir glad över så här, åh, titta, har du sett den här vetenskapliga studien eller har du, sett det här?
Mm.
Ja, så att jag tänker vi har faktiskt, alltså vi la ju ut på nätet om det ni som tittar eller liksom lyssnar hade några frågor till då Oskar och Lysa, och jag tror det kom in alltså 100 frågor, jag skojar inte. Det var ju typ 100 frågor om man tog Patreon.
Varför tror du det kom in så många frågor?
Ja, men jag tror att för att det är många av oss som sparar på det, så vi själva har ju majoriteten av vårt sparande i Lysa, så eftersom vi tror ju på det här som forskningen säger, att man ska spara brett och långsiktigt och inte försöka förutsäga framtiden, utan att verkligen spara liksom i en global indexfond, och där är ju Lysa en av de bästa. Men så att jag tänkte i alla fall så att det blir ett 2 avsnitt här, så vi har delat upp detta, för annars har det blivit ett 3 timmars avsnitt. Så att det blir ett avsnitt som vi kommer att prata nu, där vi pratar mycket med Oskar utifrån liksom så här, ja men hur ser du på guld, hur ser man nu på faktorinvesteringar, hur ser man på olika typer av liksom strategier, så att råvaror och sådant.
Så det kommer vi prata om. Och det är lite roligt också därför, här i detta första liksom avsnittet så gör vi lite skillnad på Lysa och liksom Oscars åsikter. Utan vi pratar liksom så här, vad är det som faktiskt liksom forskningen säger? Och sen så i nästa avsnitt som är ett bonusavsnitt, där är det ju era läsarfrågor där det är mer specifikt så här, kommer Lysa ta in guld? Hur ser det ut med barnsparande? Hur ser det ut med kapitalförsäkring?
Ja, lite mer specifika.
Lite frågor. Mer läsarfrågor egentligen i nästan en timme. Så att vi bara pepprar honom i det där.
Men tog du med dig något speciellt? Du brukar ju göra det.
Ja, nej, men det som stack ut för mig var just att vi har så mycket samsyn och att det var lite roligt att kunna ställa frågor. Så här, vilken fråga tycker du är svårast att svara på när någon kommer och argumenterar mot indexfonder? Och sen så tyckte jag också att det var lite roligt att han var inte negativ till guld. Men han sa så här att liksom så här, nej, men jag tycker man kan ha guld, men till exempel han sa så att det passar inte riktigt i Lysas strategi liksom, där de har så här, att det ska vara låga avgifter och det ska vara naturlig avkastning. Och där pratar han också, jag har inte riktigt tänkt på det, just där med naturlig avkastning från till exempel aktier i form av utdelning eller i form av räntor där man får kupongerna och sådant. Så att det tyckte jag. Ja, du bara skrattar åt mig.
Nej, men vi tar med oss i olika grejer.
Ja, vad tog du med dig då?
Jag tyckte det var roligt att Oscar kunde liksom ge svar på tal till, vad ska man säga, människor som kommer och säger att jag lyckas slå marknaden med min portfölj och det gör jag liksom konsekvent.
Ja.
Och varför har ni den strategin som ni har i Lysa?
Ja.
För jag är ju bättre.
Ja.
Och liksom, jag tyckte att Oscar var väldigt så balanserad och att han kunde besvara sånt bra. Liksom.
Ja. Ja, men toppen. Men jag tänker så här, vi behöver inte liksom återge avsnittet, utan nej, jag tänker att vi släpper på Oscar och Lysa då. Som sagt, det är ett samarbete där finns en sponsrad länk i anslutning till avsnittet också. Hoppas att du gillar det.
Varmt välkommen, Oscar Björklund. Du har ju en lång bakgrund i finansbranschen. Du har utbildat inom industriell ekonomi.
Ja.
Och sen jobbar du som analytiker på Brummer Partners. Stämmer. Jobbat på iSettle och sen nu de senaste åren på Lysa som är investeringsansvarig. Och nu är även vd på Lysa Fonder.
Ja, det stämmer bra.
Vill du lägga till någonting?
Nej, jag tyckte det var en rätt bra beskrivning.
Ja. Jag måste säga så att jag personligen är jätteglad att du är här, för att ofta så känner jag mig ganska ensam i så här, tycker att det är kul med liksom studier och passivt investerande och det här med indexfonder, och ofta när jag sitter med någon fråga så är jag så här, undrar om jag kan ringa till Oscar med denna frågan också. Och,
men det har du gjort några gånger.
Ja, det har jag gjort. Caroline har hört och sa, vem pratar jag med? Jag bara, med Oscar.
Ja, nej, men du kommer ju säga så, jag har pratat med Oscar idag och han höll med mig, eller vi liksom pratade om detta och detta och...
Ja,
att du är lycklig då liksom.
Ja, precis. Så att jag tänker så här att vi kommer ju här göra två avsnitt. Vi kommer göra ett där vi pratar mer generellt om investeringsstrategier, liksom koncept inom liksom investerande. Och sen tänker jag att i ett annat som bara som ett bonusavsnitt så kommer vi liksom svara på, eller du kommer svara på läsarfrågor.
Det låter jättebra.
Helt enkelt.
Spännande.
Ja, så att jag tänker egentligen så här, varför blev det liksom så här sparande och investeringar? Varför blev det liksom inte managementkonsult på McKinsey? Som man också kan bli, ja, från industriell ekonomi.
Absolut, det är det många som väljer att bli. Det är en jättebra fråga. Under studieperioden så var jag väldigt matematiskt intresserad och tyckte det var kul med kurser inom finansiell matematik och den typen av problemställningar. Och framförallt så gillade jag två kurser på universitetet som handlade om portföljoptimering och riskhantering. Så då var det väl ett naturligt steg att börja söka sig mot finansbranschen där man fick applicera de matematiska tänkandet och de ställas inför de problemen.
Men var du redan, så var du intresserad av investeringar då? Eller så alltså, höll du på med det själv?
Så nej, jag är det så att... livstidsmedlem i aktiespar, va?
Nej, jag är inte det. Jag har aldrig varit mer än... sunt intresserad, tror jag, av bolagsvärdering eller makroekonomisk analys eller försöka förutspå vad världen ska ta vägen. Men däremot riskhantering och de liksom, matematiska svårigheterna kring det alltid tyckte var spännande. Då, så att, men det intresset växte fram under studietiden i Linköping.
Hur upplever du det här, alltså så här liksom akademin versus verkligheten? Det är ju många som säger att det är liksom ganska stor skillnad.
Ja, jag upplever också att det är ett stort gap mellan praktisk implementation och den teoretiska framkanten, så att säga. Ja. Det måste man säga.
Jag läser, just nu så läser jag Nassim Talebs bok Antifragile.
Okay.
Jag vet inte om du har läst den.
Nej, det är inte. Jag har läst hans Svarta svanen.
Ja. Men där är, alltså, han har ju några så här stycken som han tycker är ganska kul. För han börjar ju som optionshandlare.
Mm.
Och då var han så här, ja, det, på liksom optionshandling på 80-90-talet, det var ju liksom mycket så här arbetaryrke. Mm. Alltså så här folk utan universitetsutbildning och sådant. Och sen så stör han sig något enormt på något sånt här Black and Scholes, det är så här, de här akademiska värderingar. För han, du vet, de där liksom arbetarna på golvet, så här, de har inte läst en mattekurs i sitt liv och de har bättre uppfattning om liksom hur det där går till liksom prissättning av optioner och risk. Hur det går till i verkligheten.
Ja, jo, men så var det nog förr i tiden, att det var mest snabba huvudräkningar som räknades för att kunna vara en duktig optionshandlare i början.
Ja, ja, precis.
Men så det är en nackdel i alla fall, att verkligheten i ekonomi stämmer inte överens med akademins uppfattning om ekonomi och teoretiska, vad ska man säga, hur man tar fram teori om ekonomi.
Ja, men jag tror att modellerna används, men man inom akademin fokuserar man väldigt mycket på oerhört avancerade modeller och hur man ska värdera väldigt nischade typer av optioner, läste vi om i Linköping då, medans när man kommer ut i arbetslivet så den delen av en portfölj kan ju vara försvinnande liten och ofta hamnar man i en situation där det inte är modellen som är problemet för att värdera de här, utan tillgången till data snarare och kvaliteten på den datan man måste ha in och antaganden som känns självklara i universitetsvärlden att göra, om avkastning och risk och så vidare. Medan de antagandena blir kanske väldigt svåra att göra i praktiken när man sitter med lite halvtaskig data.
Jag tänker så här, när vi pluggade i Lund också, hade vi kompisar som läste ekonomi, så var det så här, men kan ni inte hjälpa mig med min så här bokföring här, debit och kredit? Och de där, alltså vi kan koncernredovisning, men vanlig bokföring var svårt. Mm. Men jag tänker så här, kan du inte beskriva din så här investeringsgrad? Har du investerat i aktier eller var det liksom så här, du vet, direkt akademiskt korrekt investerande?
Oh, det var en jättespännande fråga. I ärlighetens namn så investerade jag inte särskilt mycket innan universitetstiden, för då hade jag inga pengar att investera.
Ja, som för
som de flesta kanske. Ja. Spenderade dem på nöjen och resande istället. När jag började plugga så gick jag faktiskt med i Börsgruppen i Linköping och var medlem där och satt i ett utskott. Och då pratade vi mycket aktier, men jag var mer kanske intresserad av fonder. Så köpte ganska tidigt. Ja, Sverigefonder, inte så fokuserat globalt initialt eftersom man var kanske lite hemkär och inte förstod alla tankar om diversifiering. Så det började väl med Sverigefonder, men sen hade jag ett litet intresse av även optionsvärdering, så jag har testat att köpa optioner och förlorat pengar på det också. Så, att, så att det håller jag mig ifrån i dagsläget.
Ja.
Jag tror att just Nassim Taleb, som har skrivit den här boken Svarta svanen, han diskuterar sin investeringsfilosofi som handlar om att ha en väldigt stor andel av portföljen i säkra tillgångar som obligationer och sen köpa någonting som kan skjuta iväg som en raket för en liten del av portföljen.
Ja.
Fascinerades av den tanken lite universitetssidan också.
Ja. Nej, men han pratar ju väldigt mycket om att ha det typ som en skivstång med vikter.
Ja.
Liksom så här 90% typ kontanter nästan. Och sen har du 10% som är ett hög risk, som kan liksom explodera i utveckling. För han är ju...
Det låter väldigt extremt ändå.
Jo, men han säger, precis. Ja. Men han säger liksom så här att han är ju expert på små sannolikheter och stora konsekvenser.
Ja.
Men jag tänker att vi ska prata om lite asymmetriska liksom förhållanden. Men jag tänker att vi behöver inte börja liksom i så här nisch. Som, han är ju jätteduktig. Men jag tänkte i detta avsnittet faktiskt vara lite så här, djävulens advokat. Måla fan på väggen och argumentera lite mot indexfonder.
Mm.
För att jag vet ju att vi håller med varandra, och skulle vi hålla med varandra så tror jag att det kanske inte blir så intressant avsnitt. Utan jag tänker så här, hur skulle du, om vi börjar det stora penseldragen, hur skulle du sammanfatta liksom forskningsläget? Vad är konsensus 2020?
Om
hur man ska spara och investera.
Jag tror det råder en ganska så stark konsensus kring att man ska diversifiera brett mellan olika tillgångsslag och inom olika tillgångsslag. Det råder konsensus om att avgifter är väldigt viktiga för långsiktig avkastning. Och det är ju ganska lätt att förstå även som småsparare, för avgifter är någonting som vi vet om. Medan både avkastning och risk är oobserverbara, så vi vet inte om hur det kommer falla ut i framtiden. Så jag tror de är de två grundpelarna. Bred diversifiering och låga avgifter. Sen tycker väl jag också att det är viktigt att man förstår vad man investerar i. Man ska inte diversifiera iväg till tillgångsklasser eller instrument som man själv inte förstår bara för att man tror att det ger en ytterligare diversifiering i portföljen. Mm. Men där får man vara noggrann med att se till att man har tillgångar som man förstår och kan följa sin investeringsstrategi.
Men hur mycket, för jag brukar ju argumentera för att, liksom att investering, man kan liksom så här sätta igång och glömma bort.
Mm.
På vilken nivå behöver man vara insatt? Liksom? Behöver jag veta vad R2-värden är på en fond? Liksom?
Nej, det tror inte jag, utan det finns väldigt många duktiga aktörer som är experter på att följa sina respektive index och hålla koll på hur väl man gör det.
Men vad behöver jag veta, tycker du? Liksom så här,
vilken nivå är du på? Är du nybörjare eller har du sparat ett tag och testat lite olika grejer?
Så här räcker det. Så här, när vi pratar med vår dotter, så hon är 9 år gammal. Just nu så hon förstår att man kan tjäna pengar på aktier.
Mm.
Och hon förstår att en aktie är en andel av ett företag.
Mm.
Och stackaren hade försökt förklara det för sina kompisar och blivit bemött med stora frågetecken. Så jag tänker ju så här att naturligtvis det är åldersrelaterat såklart.
Absolut.
Men hur mycket behöver man veta till exempel för att, vi kommer att prata om Lisa sen, så ni är ju liksom en fondrobot och liksom, egentligen man kan outsourca allt här. Mm. Men vad anser du så här, liksom, någon allmän bildning?
Just gällande vad en aktie är och hur man tjänar pengar på
eller,
en aktie.
Eller för att, så tror jag, för att investera pengar.
Ja, men jag tror att det är viktigt att förstå hur ett företag fungerar. För att hur man använder och vrider på olika typer av fonder och exponerar mot aktier, så är det en samling företag som man investerar i slutändan.
Mm.
Sen ligger ju fondkonceptet mig varmt om hjärtat, så jag tycker väl också att man borde förstå fondkonceptet, att det är just en samling av aktieinvesteringar eller ränteinvesteringar som någon väljer ut hur den samlingen ska vara sammansatt. Antingen så väljer man att följa ett index som har en matematisk formel för hur den ska sättas ihop. Eller så väljer man att följa någon förvaltares känsla eller kompetens för hur man ska kombinera de här aktierna. Då. Så fondkonceptet tycker jag är viktigt att förstå. Mm. Och det tror jag också att UCITS-regelverket eller de regelverk som styr till exempel portföljrådgivning eller förvaltning är ganska tydliga med att man får inte rekommendera investeringar om man inte förstår vad en fond är och att en fond innebär risk. Den kan gå upp i värde, men den kan också gå ner i värde. Och man kan förlora delar eller hela sitt kapital genom att investera på aktier och räntemarknaden.
Mm.
Men det känns lite grann som att om man är helt nybörjare på det här med att investera i aktier och fonder och så känns som att du säger nu att då måste man nästan ta reda på i alla fall vad är en aktie och en fond. Och det är inte så svårt att ta reda på ju. Men sen så pratar vi om diversifiering och de här avgifterna också. Det kan helt plötsligt kännas lite som en djungel liksom ändå. Vad då för avgifter? Liksom? Vadå diversifiering? Kommer vi komma in på detta?
Ja,
väl,
men vi kan ju ställa frågan. Så när du menar diversifiering, om du skulle förklara för någon som aldrig har liksom lyssnat, så skulle du förklara diversifiering?
Jag skulle förklara diversifiering som det är ett gammalt klassiskt uttryck, att inte lägga alla ägg i samma korg. Och det tycker jag beskriver diversifiering ganska bra, att man kan tänka sig svenska marknaden och det är ganska lätt att förstå att om man investerar i OMXS30-indexet eller i en fond som följer den, då får man 30 aktier, men det är rätt lätt att förstå att de där 30 aktierna kan omöjligt utgöra hela Sveriges samlade företagskår. Sen kan man säkert läsa på och så kommer man fram till att jo, men det finns ju tiotusentals företag i Sverige. Och det kommer vara omöjligt att äga en andel i alla dem. Varenda liten målarfirma eller snickarfirma. Men någonstans där mitt emellan så finns det en balans där man äger en tillräckligt stor del av Sverige för att faktiskt få en exponering mot svenska marknaden och inte mot en liten grupp utvalda bolag. Och det är väl det som är diversifiering, att man ska få en exponering mot en så stor del som möjligt av en region eller marknad eller annan faktor då.
Mm. Precis, så kan man fortsätta med den här diversifieringen till andra länders marknader.
Absolut.
Eller, ja.
Och en vanlig begränsning som fonder gör är att man diversifierar brett mellan stora bolag, medan man investerar inte i medelstora bolag eller små bolag på olika marknader, trots att de finns listade på börser och är fullt möjliga att investera i.
Mm. Och när vi pratar här liksom också med forskningen, så pratar vi ju, där finns ju liksom studier som jag tänker att man ska investera globalt. Mm. Alltså att den ultimata diversifieringen, det är ju att äga alla bolag i hela världen.
Ja. Och då äger man en global fond.
Ja, då är det en global liksom indexfond.
Ja.
Och där säger man väl rakt ut så här att alla avsteg från en global marknadsviktad indexfond introducerar en risk som man inte får betalt för.
Ja.
Liksom det är CAPM-studiens vad ska jag säga, poäng, ja, lite i det där. Håller du med om den? Eller liksom, vad är din tanke?
Nej, men absolut, den håller jag fullt med om.
Vad skulle det vara för avsteg då? Att man ska få se en annan ett annat tillgångsslag?
Nej, men vi kan ta ett avsteg till exempel. Som jag vet att ni gör på Lysa, som vi har haft lite diskussioner kring. Det är ju det som kallas för home bias. Det vill säga att man ska ha mer, att man tar mer på sin hemmamarknad. Så till exempel Sverige,
att man vill äga Sverige.
Ja, men till exempel Sverige. Och Sverige är ungefär 0,8% av världens marknad, liksom marknadsvärde. Medan till exempel då ofta, till exempel om vi tar Lysa som exempel, så då har ni väl mellan 10-20% i Sverige.
Ungefär 20%, ja.
Ja. Och då kan man ju säga att det där är ju ett avsteg från en global marknadsviktad portfölj. För då säger man så att i en totalt global marknadsviktad portfölj så borde Sverige vara 0,8%. Medan ni har tagit 20 och väldigt många investerar typ 100% i Sverige. Hur resonerar du där?
Det här är ju nästan en filosofisk fråga skulle jag vilja säga. Men den har lite praktiska implikationer också.
Ja.
Vi resonerar som så att ur ett matematiskt perspektiv så kan man fundera på om det som är viktigast för en investerare är att maximera avkastning eller maximera nyttan med den avkastningen. Alltså, vad ger det för känslor hos mig som investerare att få en viss typ av avkastning? Ger det en lyckokänsla eller en negativ känsla? Och då finns det massa matematiska teorier kring vilken typ av nytta är det vi ska maximera när vi sätter samman en portfölj. Och en av de här teorierna brukar man lite i talspråk kalla för follow the Joneses eller följ Svensson. Och den innebär att man vill inte göra för stora avsteg från sin omgivnings investeringsportföljer, för om det går bra för sin omgivning så vill man att det ska gå bra för en själv. Men går det dåligt för sin omgivning så gör det inte så ont om det går lika dåligt för en själv. Så det kan man säga,
det
att det finns
psykologi
ett,
inblandat
exakt, det
i
finns
detta.
Ett nyttomaximeringstänk kring att ha en liknande portfölj som sin omgivning. Men då är frågan, kan man applicera det här på home bias och en övervikt mot Sverige då? Det finns ju väldigt mycket forskning som pekar på att man inte ska ha en home bias, och den forskningen är övervägande amerikansk och kanske grundar sig att det är väldigt många amerikaner som bara håller den amerikanska marknaden och aldrig har investerat utanför. Medan i Sverige finns det kanske en liten större benägenhet att använda globala indexfonder eller att investera kanske till och med i amerikanska bolag, för det är vissa plattformar som erbjuder det. Men vi har landat i att en vikt på ungefär 20%, det ger en bra portfölj för en svensk investerare i kontexten att de flesta andra svenska investerare har långt mer än 20% av sin portfölj investerat på den svenska marknaden. Sen finns det lite andra fördelar med att investera lokalt, och det kan handla om transaktionskostnader, kostnader för förvaring av värdepapper, tillgång till marknader. För en svensk investerare kanske det är ganska enkelt att hitta en svensk fond, medan det är väldigt svårt att hitta en tjeckisk fond eller en nischad spansk fond. Så att det kan finnas fördelar ur ett rent praktiskt perspektiv att ha en liten övervikt mot Sverige också.
Mm. Men om jag nu ska, för jag håller med dig, jag konstruerar ju våra portföljer i stort sett på samma sätt. Men om jag ska måla fan på väggen, då skulle jag argumentera så här, men svensken har ju redan en stor exponering mot den svenska ekonomin, alltså med sitt boende eller med sin lön. Borde inte det tala för att den borde vara lägre?
Jo, så skulle man säkert kunna argumentera, men där kan man väl även vända på det och säga att eftersom man har en stor exponering mot den svenska ekonomin och svensk BNP-utveckling, så är det, det är väl ganska bra att man har en viss aktieexponering mot Sverige också då, så att man får ta del av den när det går bra för svenska företag.
Mm.
Och jag tror som sagt att när det går bra för svenska företag och andra svenska investerare, så är det roligt att ha en svensk exponering, och man mår bra av det.
Ja. Nej, för jag vet ju, det finns ju en sån här klassisk studie, nu minns jag inte vem som har gjort den eller något sånt, men man fick valet, man intervjuade folk, så sa han så här: du får tjäna 18 000 kronor i ett villaområde där alla andra tjänar 17 000 kronor, så att du är lite rikare än alla andra. Eller så får du tjäna 20 000 i ett område där alla tjänar 25 000. Så du hade de facto 2 000 kronor mer i det andra förslaget, men de flesta valde det första.
Jag fattar inte, varför gör man det?
För man vill hellre vara lite rikare än
men
alla andra.
Men vill vi det kanske i praktiken? I teorin så låter det ju bättre med 20 000
ja,
då.
Ja, men det är precis det som är att så här, vi är ju inte rationella. Det var ju det som var liksom kontentan från den här studien.
Förlåt mig, Jan, men gjorde man den studien nu? Var det att man... Alltså frågade man folk, eller för jag hade ju tänkt så, nej men det är klart att jag är dum i huvudet om jag vill göra 18 000 istället för 20. Jo, det är så lätt att sitta där vid sin dator och svara liksom, rationellt.
Ja.
Men som du säger, i verkligheten är vi ju inte det.
Nej.
Så då måste man liksom fånga det på något annat sätt än att man sitter vid datorn och svarar.
Jag kan plocka fram, du har också talat om den
studien. Jag har hört talas om liknande studier.
Ja, vi kan plocka fram det. Resultatet var i alla fall att
vi är irrationella, och det är det mesta pekar. En annan sån här, ett antagande som jag gör, som jag vill säga, testa på dig, är att jag upplever att Sverige var en högriskmarknad. Alltså det vill säga att när börserna går upp, så går Sverige mer upp än globalt generellt. Och när börserna liksom går ner, så går Sverige mer. Alltså volatiliteten är högre.
Detta är känt. Att det,
nej,
det
jag vill testa. Eller? Jag vill testa. Ja, så det, okay. Alltså så här, att man brukar säga om USA nyser så får Sverige förkylning. Liksom.
Ja.
Det var en bra jämförelse eller liknelse.
Ja, håller du med om det?
Jo, men det är min uppfattning också. Det, de studier jag har läst tyder på samma sak. Då, att vi har, kanske både på grund av vårt land som är exportberoende och rätt litet, och vår valuta som inte är... en safe haven valuta direkt, utan en kanske lite mer perifer valuta, så tenderar väl kapital att flöda in i Sverige i en större utsträckning när det går bra. Och då.
Kan man argumentera då att det borde ge en liten överavkastning att ha placerat i Sverige?
Absolut, och det har man väl, kan man väl också se historiskt att svenska börsen har gått bättre än globala marknaden under perioder i alla fall.
Bra. När vi ändå är inne på det, jag vet att det där var en fråga från någon läsare på Facebook eller på Patreon. Så här, kommer ni kunna erbjuda på Lysa någon sån här att man kan dra ner Sverige om man inte håller med om det resonemanget vi hade haft nu?
Just det. Vi på Lysa är ju enkelhet ett motto. Ja. Och vi ställer oss tveksamma till att införa för mycket val för våra kunder.
Ja.
Det är givetvis någonting vi har tittat på och undersökt, men i dagsläget har vi inga planer på att erbjuda den möjligheten, utan vi vill snarare göra det ännu enklare.
Ja, skitbra. Bra, jag tänkte så här också, inom forskningen så pratar man mycket om att marknaden är effektiv, eller liksom den stora akademiska diskussionen är så här: är marknaden effektiv eller är den inte effektiv?
Vad betyder det nu då?
Ja, så jag tänkte, du kan ett för förklara vad betyder marknaden, vad din tolkning är av marknaden är effektiv och vad du tänker.
Nej, men min tolkning av effektiva marknadshypotesen kanske kallas i litteraturen. Det är väl att dagens priser reflekterar avkastningsantaganden för framtiden och att de är därmed korrekta. Och att det går inte som aktiv förvaltare att systematiskt hitta undervärderade tillgångar i en helt effektiv marknad.
Hänger du med, Caroline?
Ja. Yeah.
Att liksom all information finns alltid tillgänglig, vilket gör att det priset som är, det priset är korrekt.
Och man kan liksom, och detta är en teori.
Ja, som jag skulle säga att, hur skulle du säga, beskriva konsensus?
För du sa att då kan man inte hitta undervärderade bolag. Eller vad
systematiskt.
Systematiskt, ja. Och det är ändå vissa som utger sig för att kunna göra detta. Mm.
Ja.
Tänkte jag. Ja. Och då tänker jag att det inte stämmer.
Ja,
att
men du får fortsätta. Vad är din take?
Ja, men jag tror inte jag är någon fundamentalist åt något håll. Jag förespråkar indexinvesteringar, så givetvis är jag lite längre åt att marknaden är relativt effektiv. Men det kommer nog alltid finnas situationer eller delar av marknader som inte är 100% effektiva på grund av hur vi människor fungerar, vår psykologi och på grund av andra tekniska aspekter i hur marknader fungerar. Och
kanske att all information inte finns där ute, eller att den finns men att vi inte tar del av den. Vad tänker du?
Ja, absolut. Alltså, jag skulle säga så här, att det är en majoritet som förespråkar effektiva marknadshypoteser, men det är inte 100%, så skulle jag säga. Mm. Och jag skulle precis som du säger, ett, för att vi är irrationella. Alltså jag tänker så här, Tesla i dagsläget, så här, du har ett stort bolag som ökat i värde med 600%. Det är ju inte helt rationellt. Men sen skulle jag faktiskt också säga att det finns, det ligger utanför detta avsnittet, men det finns vissa områden av marknaden där lagstiftningen sätter den effektiva marknaden ur spel genom att säga till exempel så här, nej, men du får inte lov att investera i detta bolaget om du inte har 10 miljoner kronor eller mer. Och plötsligt så tar man ju bort en massa aktörer från marknaden, vilket gör att då blir marknaden ineffektiv. Så jag är väl lite som du, att jag är väl lite realist, medan jag tänker liksom att den stora basen bör man nog utgå från att marknaden är effektiv och sen vara liksom tillräckligt öppen för att säga att det finns öar i marknaden där den inte är.
Ja, men det tror jag också. Sen har det nog säkert förändrats väldigt mycket över de senaste 50-70 åren. Jag läste en bok av Charles Ellis. Och jag tror han beskrev det som att på 50-talet i USA, då bestod marknaden av, om det var över 80% av privat...
Jag tror det var 90% eller något sånt. Ja.
Privatsparare som spekulerade och gjorde investeringar. Medan idag är det väl snarare över 95% av institutionellt kapital och vad man brukar kalla smarta pengar då, som jobbar med att investera på heltid. Och det är klart att då finns det kanske mindre utrymme för felprissättningar idag än det fanns för 70 år sedan.
Det var så, alltså jag måste säga, det var så frågor vi fick in från läsare. Ja, ni pratar alltid om de här småspararna. Vilka är de där storspararna? Och då tänker jag så här, det är precis så. Institutioner, fonder, pensionsstiftelser, statliga fonder, etc. Nej, men jag läste faktiskt, jag har inte ens skickat den till dig. Jag hittade en studie som gick igenom Warren Buffett och Berkshire Hathaway från då 1950. Och så var de så här, nej, men syftet med denna studien är inte att visa att Warren Buffett är en dålig investerare. Alltså han är fantastisk. Men vad de gjorde var att de bröt ner hans liksom avkastning under de här 70 åren. Och så konstaterade de, ett, han har legat med 1,7 gångers belåning. Så han har haft 70% belåning på sitt kapital från dag ett. Mm. Han har haft extremt billig finansiering på det eftersom han har ägt ett försäkringsbolag som får in pengar i förskott. Mm. Så han har liksom fått in försäkringspremier och investerat dem. Och därmed haft liksom hävstång på det där. Och
sen det är väldigt riskabelt.
Jo, fast liksom har du koll på vad du gör i ditt försäkringsbolag så kan du ju göra så. Yeah. Och sen så konstaterade de då att det som har varit hans fram, det är att han har haft en buy and hold-strategi, mer eller mindre. Och sen att han har, det som vi ska prata om nu, han investerade i value.
Vilket och vad betyder det då?
Nej, men det finns ju något, man pratar om faktorinvesteringar. Kan inte du ge din beskrivning av så här faktor, Fama, French?
Jo, absolut. Så, nu kommer jag inte ihåg årtalet, men Fama, French är väl de som har satt grunden för faktorinvesteringar och beskrivit det ramverket och tagit ett steg längre än William Sharpe som beskrev marknadsportföljen och hur beta fungerar, så att det finns en överavkastning mellan räntor och aktier. Det Fama, French gjorde var väl att de började titta på, finns det olika typer av faktorer inom tillgångsslaget aktier eller såväl räntor då, men framförallt har de tittat på aktier, tror jag. Där man kan säga att om man hittar de här faktorerna så kan man sätta ihop en modell precis som skillnaden mellan aktier och räntor och hitta skillnaden mellan olika typer av faktorer. Och då har de tittat, de första tre faktorerna tror jag var storlek då, små och stora bolag. Finns det en skillnad mellan små och stora bolag i avkastning? Värdebolag eller tillväxtbolag? Och sen är det en faktor till.
Lönsamhet, profitability.
Just det,
lönsamhet. Hög lönsamhet versus låg lönsamhet.
Ja, men detta har vi pratat om. Jag känner igen detta.
Ja, precis. Skulle man också kunna säga att detta är en sån här ineffektiv grej på marknaden? Eller är detta något annat?
Jag tror att det är något annat. Jag tror att det finns en att deras studier pekar på en konsekvens som har med psykologi att göra eller kapitalflöden att göra. Men jag vet inte om man kan klassa det som en ineffektivitet.
Mm. Ja, och då konstaterar man då att Warren Buffett hade då intuitivt hittat vissa av de här faktorerna och sen hållit sig vid dem i över 70 år.
Mm.
Och det var liksom så här, så att för att vissa, när de tittade på vissa av hans placeringar eller företag han ägde, så hade de ingen överavkastning överhuvudtaget. Nej. Så att det talar ju för att även liksom det som många anser så bara, nej men titta, här är liksom beviset mot effektiva marknadsgrupper. Det var så här, ja, bryter man ner det så verkar det ändå vara saker som drar i samma linje.
Men vad var nu överavkastning?
Jag skulle förklara det som en konsekvent avkastning över genomsnittet. Alltså, vad är marknadsportföljen? Och så en överavkastning är en avkastning som skiljer sig på uppsidan av marknadsportföljen. Då.
Ja.
Eller genomsnittet. Likadant som en underavkastning är sämre än marknadsportföljen.
Vilket i min värld är, till exempel, om jag ska köpa en aktivt förvaltad fond.
Ja.
Jag tror ju på den där, att precis som Oskar var inne på, att man kan inte slå på ett systematiskt sätt slå marknaden. Vilket då leder till slutsats att en indexfond är det bästa du kan äga. Om man då tar en aktiv förvaltning eller ska förvalta själv, då vill jag ju ha en överavkastning mot indexet.
Mm.
Det är så jag tänker, att det är den diffen däremellan. Men vad tänker du så här, har du försökt jaga den där överavkastningen mot index? Jag har gjort det i 15 år och misslyckats kapitalt, vilket tog emot att erkänna. Men,
personligen har jag aldrig försökt jaga det, utan...
du var smart från början.
Jag vet inte om jag var smart eller bara hade tur, eller kanske lite lat.
Ja.
Bekväm i att jag förstår att det finns andra som gör det här väldigt bra, alltså, sätter ihop index och sätter ihop portföljer.
Ja.
Men det är ändå en bragd, måste jag säga, därför att ska man säga, finans är ju full av människor som säger att de kan
prestera
mot. Och det är en väldigt macho, en machobransch liksom.
Ja, kan
att
inte
man är bäst och man är...
Kan du inte, förlåt, jag avbryter, Karin. Kan inte du ta Maria Suemolas fråga på Facebook? Detta är en briljant fråga.
Ja. Maria Suemola. Jag skulle vilja att Oskar bemötte min egen portfölj ger minsann bättre avkastning, männen. Med exempel på varför Lysa går sämre eller bättre i olika situationer.
Ja, vi kan hålla det.
Ja.
Ja, vilken bra
det
fråga.
Det finns sådana som säger min...
De personerna stöter man ju på lite då och då. Först och främst får man väl applådera någon som har intresset, orken, tiden, lusten och kunskapen att sätta ihop en egen portfölj. Det är inte alla som har det. Och dessutom lyckas göra det på ett sätt som då kanske under en period i alla fall har presterat bättre än något jämförbart. Jag tror att ska man verkligen ha fog för ett sånt påstående, så kanske man behöver 30 års historik på den portföljen, och sen måste man nog jobba väldigt hårt med att fundera på vad är det man jämför med egentligen. Så man jämför äpplen och inte äpplen och päron.
Uh-huh. Men när du träffar på de här personerna,
alltså jag har
aldrig... Hur bemöter du det? Ja. Är du skeptisk och säger så här, men du, hur länge har du hållit på och när skedde detta, den här överprestationen, och vad har du då i din portfölj? Alltså,
vad säger du? Jag har lärt mig att bara säga grattis och gå därifrån.
Jag tror jag lutar åt grattis och gå därifrån också. för jag upplever att man kommer ofta in i en argumentation kring teknikaliteter som egentligen inte spelar någon roll. Men å andra sidan så är det ju, kan man få den diskussionen att handla om, ja, men hur ser man på portföljkonstruktion och varför har man satt ihop den och vad är det som driver intresset? Då är det ju en jätteintressant konversation att ha.
Ja.
Mm.
Jag tycker att... sällan så är det så att någon har satt ihop en portfölj som är optimal ur ett...
Men vi leker, kan vi inte leka den lite så här? Alltså så här, då kommer jag så här, men du vet så här, jag har överpresterat här mot index, jag har köpt så här ny teknikfonder, det har ju gått skitbra de senaste 8 åren. Så här, vad hade du tänkt då?
Ja, men jag, min första fundering är alltid, kommer de gå skitbra de kommande 8 åren? Eller 10 åren? Eller 15 åren?
Och, ja, men det är bara att kolla här på, du vet, de här fang-aktierna här. Facebook, Apple, Amazon och liksom, och nu, särskilt i coronatider, så pratar vi om så här, liksom, jobba på distans. Och de här kommer ju, stay-at-home-företagen kommer gå skitbra.
Ja, det kanske de kommer göra. Det vet tyvärr det inte vet jag någonting inte om. Med, och det tror jag att det är väldigt få människor som vet någonting om. Jag tror det faktiskt är du, John, som har sagt i ett tidigare avsnitt att de här globerna på Morningstar, att till och med Morningstar säger att de inte är en bra prediktor för framtida avkastning, utan det är snarare avgiften som kommer att avgöra om man överavkastar eller inte. Ja. Och teorin säger och studier säger att historisk avkastning är inte en garanti för framtida, och kanske inte finns någon korrelation alls mellan historisk och framtida avkastning.
Men jag tänker så här, alltså att en indexfond kan ju vem som helst sätta ihop. Det är ju bara att ta ett Excel-blad. Och liksom så här, det är ju skittråkigt.
Nu kommer Jan här.
Ja, men så här, jag har ju fått mig så här.
Det är detta du har fått.
Är det detta
så
jag
nu
har...
lägger du fram det till Oscar. Ja. Se vad Oscar svarar. Det är bara att sätta ihop ett Excel-blad.
Ett Excel-blad med aktier. Så här, alltså om man sätter sig in i bolagen och du vet så här, man liksom följer årsredovisningar och sånt, så borde man ju liksom, fan, det är inte så de säger.
Nej, de brukar säga så, om man vet vad man sysslar med.
Ja, så är det. Och lägger tid. Liksom.
Om man vet vad man sysslar med. Men det första jag vill säga är att... Du kanske slår huvudet på spiken där, för 15 år sedan var det nog precis så en indexfond fungerade. Man satte ihop en lista i ett Excel-blad, men hantverket kring att skapa en väldigt bra, billig och kvalitativ indexfond, det har utvecklats över tid, och det är relativt mycket jobb. Det är inte bara att sätta ihop ett antal bolag i en Excel-lista. Man ska hantera olika bolagshändelser och utdelningar och så vidare. Så det är nog relativt mycket jobb. Men på ett helt annat sätt än att ha en aktivt förvaltad fond. Ja, det är säkert så att om man övernaturliga kunskaper om bolagsvärdering, så kanske man kan hitta de där gyllene äggen och överavkast över tid. Men
forskning och studier visar att
det går inte att konsekvent göra det. Ja, om man vill.
Alltså, hur möter man det?
Man kan bara, inte, vi behöver inte vara taskiga så här. Ja, men alltså, det där är roligt.
Implicit att du vet inte vad du sysslar
ja.
Med.
Ja, precis. För det där är ju det roliga. Det är alltid så här, folk är så här, nej men Jan, du vet, du har bara inte levlat till aktier. Liksom så här, du håller på med indexfonder för du inte kan aktier. Så tänker jag så här, du vet, jag höll på med aktier i 20 år typ innan jag började med fonder.
Så att jag har levlat i du som... Ja. Nej, det blir ju lätt så att man bara, att man liksom... Jag kan bli lite arg liksom om jag får den typen av kommentarer.
Ja.
Men det är väl bara att liksom gå vidare i livet.
Ja. Mm. Ja, men det är intressant att fundera på också när en person som tror sig kunna väldigt mycket om aktiemarknaden köper eller säljer en aktie, så finns det alltid en annan person på andra sidan om den affären. Och jag tror att i 9 fall av 10 så är den personen ännu bättre på att bedöma bolag, kanske jobba med det på heltid, kanske sitter i ett annat land och har ett helt team som jobbar med att analysera just det här bolaget åt den personen så att den kan ta beslut. Ja. Och så sitter någon och sätter ihop en egen portfölj med aktier och gör de här besluten.
Men
på fikaratsen. Men på motsidan i varje transaktion sitter det hundratals högutbildade aktieanalytiker och inte ens de klarar att konsekvent slå marknaden.
Ja, nej, men precis. Nej, men det där var så här, jag brukar säga så här, förutom Andreas Brock då på Coeli, han brukar ju säga att börsen är ångerns tempel. Och jag brukar säga så här, börsen har en tendens att göra en ödmjuk. Ja. Liksom kasta ut den, antingen så liksom sväljer en tuggare en och sen spottar den ut den så att man aldrig beter sig på marknaden igen, eller så blir man ödmjuk. Och jag tänker till och med Andreas då, han säger så att det är svårt att göra en analys bättre än andra analytiker. Han säger så att vi är proffs, vi har gjort detta i 30 år, vi har ett team. Vi klarar sällan att göra en analys på kort sikt bättre än någon annan. Mm. Vad han däremot säger är alltså på lång sikt, bortom 12-24 månader, så sen så där är marknaden inte lika effektiv. Men på 12 månaders sikt så är till och med de som är riktigt duktiga aktiva förvaltare att marknaden är effektiv. Och sen tänker jag också på när jag pratar med Paolo Sudini som professor på Handelshögskolan. Han som har liksom så här doktorerat på MIT, gått på Londons handelshögskola, han sa så här, i 95 fall av 100 utgår från att den andra är smartare än vad jag är.
Och du vet, och när
som
han
sitter på andra sidan och köper eller säljer.
Ja, att han är smartare och så. Men jag tänker så här, runda tillbaka där, faktorinvesteringar, vilket jag upplever så också att det, där, i forskningen är det aldrig 100% konsensus, men förutom i fysik typ, men inte ens där. Faktorinvesteringar, är det någonting som ni har tänkt, alltså att ha en faktor till i Lysa?
Absolut, är det någonting vi har tittat på. Det finns vissa svårigheter med det, men vårt mål är ju att erbjuda Europas bästa lågkostnadsförvaltning. Och det vill vi göra genom att erbjuda exponering mot olika tillgångsslag så billigt och så effektivt som möjligt. Jag kan tänka mig att i framtiden så är faktorinvesteringar ett av de tillgångsslagen. Men det finns fortfarande vissa problem med att investera effektivt i den typen av fonder. Det finns ett mindre utbud av fonder, de är ofta dyrare. Det är väldigt subjektivt hur respektive förvaltare väljer att implementera faktorer och det finns relativt låg transparens i hur det fungerar.
Mm-hmm.
Dessutom så måste man göra ytterligare ett filosofiskt vägval om man ska investera i faktorinvesteringar. För det man säger med en marknadsportfölj är att den här portföljen är optimal för alla. Om vi säger att vi ska ha en value tilt på Lysas portfölj, då betyder det att det kommer finnas en investerare där ute som ska ta motsidan i den. Alltså ha en growth tilt, ha en överexponering mot growth. Och det är en kund då som inte passar för Lysa. Vi vill skapa en tjänst som är så bred så att den passar för alla. Så att ha en faktor tilt innebär att man i princip ska exkludera vissa typer av investerare, och då måste man vara tydlig med vilken typ av investerare är det vi ska exkludera genom att ha den här tilten.
Gud, det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på.
Nej, och då känns det helt plötsligt som du säger att det blir inte så enkelt längre heller. Ska man ta ställning till det och börja förstå den biten? Jag hade inte gjort det. Alltså.
De senaste 5, 7, 10 åren har ju värdefaktorn till exempel
gått skitdåligt.
Ja, och småbolagsfaktorn gått jättedåligt, och det är stora tillväxtbolag som har gått jättebra. Och då måste man som en enkel portföljförvaltare då också
kunna förklara
och ta hänsyn till att om en kund som har sagt att de har 10 års horisont kanske råkar ut för någonting i livet som gör att de måste ha pengarna efter 5 år. Och om en faktor då har underpresterat under 10 år, men vi tror att på 20 års sikt eller på 5 år eller 10 år kommer den överprestera. Ja, men har vi verkligen gjort det som var bäst för den kunden i det tillfället? Hade vi vetat om med säkerhet att kunden skulle ha sina pengar i 10 år? Ja, men då kanske vi hade gjort det som var bäst. Men när risken alltid finns att en kund behöver pengarna tidigare, då måste vi som portföljförvaltare vara lite försiktiga i vad vi rådger och vad vi ger den kunden.
Men säg att jag som småsparare, jag vet att detta är mina pensionspengar. Skulle du avråda från en faktor tilt, eller skulle du liksom säga så här, kör på?
I det fallet så tycker jag att man ska absolut kunna titta på att ha en liten faktor tilt i sin portfölj. Även om man inte har det att slysa.
Så. Ja. Jag tänker också så här, jag blev lite glad när jag såg på din LinkedIn-profil att du hade jobbat med som kvantitativ analytiker på Brummer.
Som kvantare.
Ja, en kvant. Ja, men det är
vi har läst böcker om detta.
Ja, precis. Jag tror inte livet är alls lika sexigt som det framstår ibland.
Jag kan garantera att det inte är det.
Nej, men vad var det vi läste? Simma med hajar.
Jag tror det var
en brittisk journalist som
hängde i City.
Liksom. Ja, och som beskrev också, han beskrev mycket, men han beskrev också kvant. De som jobbar med matematiska modeller
men de har ju blivit lite superstjärnor, eller det var väl en period de var liksom så här superstjärnor inom.
Och varför blev de det egentligen?
Nej, men för att man gick väl liksom från det här att det var mycket tro och känsla till plötsligt så kunde man kvantifiera det, sätta siffror och sånt, och det var ju ofta då civilingenjörer eller fysiker eller matematiker var ju ofta duktiga på det, och man var duktiga på att utnyttja odds. Och då fick man ju en edge. Sen skulle jag väl säga idag att den edgen kanske inte är lika stor eftersom alla har ju typ kvantar.
Men relaterat tillbaka till optionshandlarna på golvet. Det var nog säkert så att de var jätteduktiga på enskilda optioner. Men när man satte samman portföljer av 100 eller tusentals optioner, då behöver man ju matematiska modeller för att hålla reda på dem och veta när man ska köpa och sälja och vilka som är fördelaktigt prissatt och inte.
Ja.
Och där kommer väl en kvantitativ analytiker liksom väl till hands.
För att det där är också så här mycket då diskussion om, alltså du vet, så här kvantitativa strategier, alltså typ så här Magic Formula av Joel Greenblatt eller Graham eller så här Piotrowski eller vad han heter, F-score. Vad är din tanke på de här? Du behöver inte säga att detta är invändning mot Magic Formula, utan som kvantitativa strategier som...
Är det kvantitativa strategier som beskrivs i de böckerna?
Ja, men till exempel Magic Formula säger så här, du ska titta på de här nyckeltalen, du ska sortera bolagen på det här sättet och sen så summerar du de här talen och då får du fram en siffra och är den siffran över X så köper du det bolaget och så har man tittat att det har överpresterat.
En så historik. Är det en magisk formel.
Det du beskriver är ju en indexfond. Det är precis så som en indexfond fungerar, bara att formen för att sätta ihop en indexfond är väldigt mycket mer simpel. Och likadant, en faktorfond fungerar ju precis på det sättet också, att man har en matematisk formel för att bestämma hur ska vikten av olika bolag se ut i portföljen.
Så... Ja, fast okej, om jag kommer då med invändningen, alltså säg då, vi kan ta ut ett bolag. Ja, men säg till exempel, jag pratade med en fondförvaltare för något år sedan, Fingerprint. Och han rattade en svensk indexfond eller som var tvungen att ta in liksom stora bolag. Och han var så här, jag vill inte ha in skiten i min portfölj, men jag måste. Så att då menar liksom, då är vi tillbaka lite på Excelbladet. Alltså säg Tesla nu, växer de så att de blir inkluderade i S&P 500 så kommer ju ni få in dem i Lysa-portföljen.
Absolut, så kommer det bli.
Ja. Medan här sorterar man ju bort en massa bolag som man tycker så här, nej, men detta bolaget är olönsamt, bort, eller detta har inte en omsättningstillväxt.
Just det, men man har ju ändå ett regelverk för vilka som ska sorteras in och vilka som ska sorteras bort. Styrkan med ett sånt regelverk är väl snarare att man håller sig till det. Att man har ett regelverk och inte går på känsla eller helt plötsligt får för sig att Tesla måste in trots att de bryter mot alla regler i regelverket. Eller får för sig att nej, nu är Tesla övervärderat så nu säljer jag av det trots att det passar in i regelverket. Så på det sättet är väl ett systematiskt arbete med investeringar av godo. Och det är väl kanske därför man har hittat vissa överavkastningar i dem också, för att man faktiskt håller sig till sin strategi över tid.
Jag brukar, kanske nu är jag så här helt ute och yrar, men jag tänker ibland att det där måste vara som en diet. Att diet spelar kanske egentligen inte så stor roll, bara man håller sig till en.
Ja.
Men tror du att man genom kvantitativ analys kan överprestera mot index?
Där forskningen har varit entydig, så handlar det om faktorer då. Att man har hittat ett antal faktorer, och det har säkert tagits fram hundratals olika faktorer. Men det finns ju en handfull faktorer som man kunnat påvisa över väldigt långa tidscykler att de har gett en viss överavkastning gentemot marknadsportföljen. Ibland pratar man om hållbarhet som en faktor, men det finns andra studier som visar på att det kanske är en kombination av andra faktorer som är väldigt högt korrelerade med bolag som har ett starkt hållbarhetsarbete och så vidare. Så att det finns väl delade meningar om huruvida det är en faktor eller inte.
Ja, för det sa ju Sodini också, vill jag minnas, att han sa så här att, att forskaren, han sa att the jury is still out there på det här med faktor. Så också, man kan inte utesluta så här, har faktorfonderna gått bra för att de har fått mycket kapital och mycket uppmärksamhet, eller har de gått bra för att de har gått bra eller att det är något underliggande?
Ja, och sen kan man väl inte heller utesluta att världen förändras över tid. Faktorfonderna baseras ju till stor del på historik, också på en del ekonomisk teori. Men förändras samhällsförhållanden eller sättet vi som börser och så vidare är uppbyggda på, då kanske de helt har spelat ut sin roll i framtiden.
Men får jag fråga dig, Oskar, har du själv aktier som du har bara för att du tycker om bolagen? Där det inte beror på något annat, någon faktor eller liksom, vad ska man säga?
Precis, är du känslomässig någonstans?
Har du Tesla-aktier? Det var det jag ville komma till.
Ja, jag äger inte Tesla-aktier och jag har inga andra aktier heller i dagsläget. Jag har haft det historiskt och jag skulle nog absolut kunna tänka mig om jag hittar ett bolag som jag verkligen brinner för att investera i det. Helst då på liten skala om man har en personlig koppling på något sätt.
Som vi säger, att man har en lekhink där man får hålla på med lite roliga sådana där som bara sätter igång lusten. Ja. Liksom. Ja.
Jag tycker också väldigt mycket om synsättet på investeringar, att man ska engagera sina barn genom att köpa bolag som de tycker om och
Jag har upptäckt ett problem med det där, för vi har ju som månadens aktie med Freja, och det, alltså detta har ju inte vi pratat om, hennes portfölj, alltså jag lovar så här, den går dubbelt så bra som allt annat sparande. Det vill säga, jag tror hon är så här 20% plus.
Även i coronatid,
för hon har ju bara så här Google, Netflix, Apple, alltså det är så här, de här företagen som hon känner till. Men problemet var nu så här att vi hittade någon sån här affär, någon typ så här Skånes djurpark, ska vi till. Så jag vill köpa aktier i Skånes djurpark. Jag var så här, nej men det går inte. Varför går det inte att köpa aktier i Skånes djurpark?
Men vad tänkte du då, att du fick utbilda henne i?
Ja, vi fick ju prata om det där, men att jag håller med det där, att upptäckte att där fanns liksom, man kunde inte köpa aktier i alla bolag.
Nej, precis. Ja.
Men jag håller med dig, det är skit. Och barn är mycket klokare än vad man tror att de fattar. Vi började när hon var 6-7 med det där. Mm.
Men en annan sån här spännande fråga, det är så här momentumstrategier. Liksom jag upplever också forskningen är så här, nej det går inte. Och sen är det sjukt många människor som säger, visst det går visst då.
Men vad är det? Kan du bara säga vad det är?
Hur skulle du förklara momentumstrategi?
En momentumstrategi handlar om att man köper vinnare och säljer förlorare. Och man implementerar oftast på ett tidsintervall. Så man köper eller överviktar de aktier som har gått bra de senaste 6 eller 9 eller 12 månaderna. Och så säljer man de som har gått dåligt de senaste 6, 9 eller 12 månaderna i förhållande till något index då. Mm. Eller som ett urval ur ett index. Men jag håller med dig. Vad jag läser så är det en rätt kostsam strategi att implementera, för det är mycket handel förknippat med att implementera den. Så att när man har tagit fram de här strategierna så ser man att de överavkastar innan avgifter, men inte alltid efter.
Ja.
Men då finns det ett företag i USA som heter Dimensional. Vi har investerat i en av deras fonder och vi tittar på att investera i fler vid tillfälle. De har en, vad jag förstår, en intressant approach, för de har inte själva kunnat implementera en sån här strategi där de skapar överavkastning, men däremot så har de implementerat det som en del av sin handel. Så när de får inflöden så tittar de på hela sin portfölj av deras absolut bredaste fond, tror jag innehåller 10 000 olika bolag. Och då tittar de på den och så grupperar de alla bolag i olika grupper med liknande karaktäristik. Och så överviktar de bolag som har gått bra i den gruppen och underviktar bolag som har gått dåliga. Och så gör de det systematiskt över tid, men försöker hålla sig till den här indexviktningen då. Så att de lyckas implementera en momentumstrategi i likviditetshanteringen, vilket är spännande. Då. Och där tror jag de också har visat på att de kan skapa en viss typ av överavkastning tack vare att de handlar på just det sättet.
Ja, spännande. Det visste jag faktiskt inte. Nej, för jag vet att det finns en professor i Norge som har forskat mycket på momentum, och han brukar ju säga så att folk missuppfattar ofta en momentumstrategi, att man tror att det är låg risk, hög avkastning, men att det tvärtom ofta är en låg risk, låg avkastningsstrategi som underpresterar i många tidsperioder. Men liksom i nedåtgående perioder så kan det finnas en viss överavkastning. Men eftersom börsen långsiktigt går upp så blir det ju liksom, så känns det ju ooptimalt att ha en strategi som är gjord för att överavkasta.
Det är ju lite, det är ju en faktor man har tittat på i termer av de här olika typerna av faktorer som value growth eller small large. Ja. Och det finns ju en hel del forskning också som visar på att kombination av faktorer också kan vara lönsamt, för att vissa faktorer presterar bättre i vissa marknadsklimat och andra i andra. Så att en kombination med flera faktorer implementerade kan vara bättre än bara en faktor. Mm.
Jag tänker så här, nu ska jag måla fram på väggen också så här. Utdelningsstrategier, det är ju sånt som har varit på tapeten nu, och jag har...
Kan du inte säga bara vad det är för någonting?
Nej, men att du ska köpa bolag som har höga utdelningar och ökande utdelningar.
Alltså utdelning till mig som äger aktier, så då får jag någonting varje år för att de har gått med vinst.
Ja, så. Precis. Mm. Så, och det har ju varit väldigt, väldigt poppis.
Ja.
Vad skulle du säga till en sån? Varför ska jag ha en indexfond när jag kan ha en utdelningsbolag?
Ja, man kan vända på det. Varför ska man ha en utdelningsbolag när man kan ha en indexfond och sälja av lite varje månad för att täcka för sin utdelning? Det är ju snarare ett tekniskt och psykologiskt problem, att istället för att få en utdelning en gång om året så säljer man av lite av sin position i den optimala portföljen lite en gång om året för att få den utdelningen. Man har väl också debatterat huruvida utdelningsaktier skulle kunna vara en sån här faktor då, alltså att det är en konsekvent överavkastande strategi. Men där tror jag att det råder viss tvetydan om det stämmer eller om det bara är korrelerat, väldigt korrelerat, som har hög samvariation med kvalitetsfaktor eller värdefaktor.
Ja, yeah. Det är min upplevelse också. Sen okej, nu kommer en liten spya här. För det är det vanligaste jag märker, liksom vanligaste argumenten jag får. Och då upplever jag, nu ska jag inte säga så att det är generellt för alla, men folk har ofta haft en ganska usel strategi innan när de har förlorat pengar.
Yeah.
Och sen har de gått över till en utdelningsstrategi. Och så går den mycket bättre än den förra strategin. Och då anser jag dem att den är överlägsen. Och då är jag så här, okej, men för att du köper utdelningsbolag, vad har du implicit sagt? Jo, du har implicit sagt att du kan ju bara äga bolag som går med vinst. För att annars kan ju inte bolaget dela ut en utdelning. Och bara genom att du sorterar bort olönsamma bolag, alltså bolag som inte går med vinst, så har du ju fått en överavkastning mot andra strategier där du har på hopp. Eller förhoppning, eller liksom så här. Men om man börjar, precis som du säger, jämförkorrelera det med andra faktorer, så jag har inte hittat någon studie som säger så här, utdelningsstrategi är bättre än någon annan.
Nej.
Men liksom. Har inte vi pratat om det här med utdelning, att det kan också vara en dålig grej? Bolagen hela tiden måste gå med vinst ju, för att de ska dela ut ju.
Ja,
alltså, och då tar man inte hänsyn till andra saker som behövs ses till i bolaget. Att man behöver lägga pengar på utveckling eller vad det nu kan vara.
Jag brukar, om vi pratar där med företag, liksom som att driva företag, då brukar jag säga så att man är en ganska okreativ företagsledning om man måste dela ut sina pengar. För det betyder att man inte har vet något bra sätt att föröka värdet på dem internt. Undantag, jag sa detta till Andreas och Henrik på Coeli och då fick jag banner där. Han sa, rätt förutom om det är ett stort bolag i en mogen bransch där det inte finns tillväxtmöjligheter. Alltså typ Home Depot.
Okay.
Där är det liksom, de har saturated sin marknad. Mm. Så de kan inte växa mer och då är det rimligt.
Men någon som inte ger utdelning men som bara växer som bara den är väl Amazon?
Ja, Amazon är ett jättebra exempel.
Där vet de vad de ska göra med sina pengar. Ja.
Bra. Så här, direktinvesteringar i aktier. Eller det har vi pratat om det. För det är också så många som säger.
Nyss. Ja, nyss. Har vi inte väl. Direktinvestering, vad tänker du då? Vad är det för något? Är det när man bara köper en aktie?
Ja, precis. Ja, vi hoppar
den.
Vi har pratat om den. Där har vi pratat. Så här. Jag har en tes. Detta finns ingen studie eller någonting sådant. Men jag påstår att helt ovetenskapligt att människor förlorar nästan lika mycket eller mer pengar på beteendemisstag än på marknadens volatilitet. Alltså att det kostar mer att jag är dum i huvudet än vad marknaden är dum mot mig.
Jag vet inte. Att hur jag beter mig mot mina pengar. Att jag tar ut dem när jag inte skulle gjort det.
Vad tänker du?
Jag tror det kan vara alldeles sant. Ja. Vi kan se det i vår data att psykologin spelar människor ett spratt och att det finns investerare som tar ut sina pengar nära botten eller omviktar nära botten till alldeles för mycket räntor och missar uppgången. Jag har också läst någon sån där, i någon krönika tror jag att det var någon fondförvaltare i USA som hade presterat över 10% per år i många, många år, men genomsnittsinvesteraren låg inte plus för det, för de hade missat uppgångarna och varit med på nedgångarna i den fonden. Och
för att de själva hade
köpt och sålt en del.
De skulle inte gjort något.
Jag tror att det är Peter Lynch och Magellan.
Magellan,
för att han hade en fond som gjorde 28% om året i typ så här 13 år. Och jag tror att det slutade med att det hade investerat 100 kronor i då 1977. Så när han stängde 1990 så hade du haft 28 gånger pengarna. Men den genomsnittliga investeraren förlorade pengar i fonden. Vilket är en bedrift.
Ja, och det är därför Warren Buffetts buy and hold-strategi kanske har funkat så oerhört bra. Ja. För att man gör inte de psykologiska missarna av att sälja på botten eller agerar stressat.
Ja. En annan sån här grej som jag tänkte på. Vi hade ju ett avsnitt här för många veckor sedan när vi pratade om den här papert, skulle man väl kalla allegory. 100-årsportföljen. Precis, ja, frågan var så här, hur ska man placera sina pengar i 100 år? Och där argumenterar liksom författare, det här företaget som då är en partsinlaga för de säljer den typ av produkten ska sägas. Men de argumenterar för att vi har något som de kallar för recency bias. Mm. Det vill säga att de säger att okej, vi tittar på aktier och pratar om aktier som det stora huvudtillgångsslaget. Men det är för att det har gått upp de senaste 50 åren. Mm. Tittar vi på längre tidshorisonter så har inte aktier gått lika bra. Att det fanns liksom decennier då aktier var flat.
Mm.
Liksom, hur tänker du?
Jag tycker det är en jättespännande infallsvinkel. Och sen kan man väl fundera på vad är mest representativt för de kommande 50 åren? Är det de senaste 50 åren eller de 50 åren innan, innan där? Det kanske inte är någon av dem egentligen som kommer vara mest representativt. Mm. Men i det pappret går de ju igenom lite olika cykler som en ekonomi kan gå igenom. Som handlar om inflation och tillväxt och deflation och recession och så vidare. Det är ju en intressant artikel ur det perspektivet att man kan sätta ihop en portfölj ganska likt den här allvädersportföljen skulle jag tro, eller rika tillsammansportföljen som ska klara av flera olika typer av marknadsklimat och inte kanske bara ge mest avkastning på lång sikt. Och det är väl det de försöker göra, att hitta en portfölj som ger stadig avkastning men kontinuerligt i alla marknadsklimat och på så sätt kanske få en överavkastning på väldigt, väldigt, väldigt lång tid.
För jag tänker att när vi pratar eller så här, så är det ju då låt oss uttrycka som en rädsla för att liksom, hur ser så säger vi så här, liksom, ja, men matar jag in att ja, men jag har en lång tidshorisont etc. så får jag ju en hög aktieexponering. Mm. Och kan man inte argumentera på samma sätt så här, hur vet vi att aktier kommer ha framåt? Alltså nu målar jag ju fan på väggen. Hur vet jag att detta är den liksom optimala vägen framåt?
Jag ser det nästan som en samhällsekonomisk eller mänsklig fråga. Det känns som det absolut troligaste sättet som vi kommer bygga vårt samhälle på om 50 och 100 år. Att vi kommer vara engagerade i företagande. Det kommer finnas industrier som producerar saker. Även om de består av mer robotar än människor kanske i vissa fall. Så kommer företag och industrier producera saker och människor kommer konsumera saker. Och det gör väl det rätt naturligt att man vill ta del av den värdetillväxt som skapas i de företagen.
Mm.
Vi har ju en filosofi på Lys att vi vill helst bara investera i tillgångar som ger en naturlig avkastning. Och på aktiesidan så är det ju utdelningar och värdeökning och på räntesidan så är det kupongåterbetalningar. Så det finns en naturlig förväntad positiv avkastning i de tillgångsslagen.
Mm.
I många andra tillgångsslag så finns det ju ingen naturlig förväntad avkastning. Däremot så kan de ha diversifierande egenskaper eller...
Det kan vara guld då till exempel.
Exakt. Guld eller råvaror eller som de diskuterade i det här pappret då, som volatilitetsstrategier eller trendföljande strategier. Och då kanske det inte finns någon naturlig, men man kan påvisa överavkastning om man är duktig eller om man kombinerar med andra tillgångar för att få en diversifiering.
Mm.
Men vi vill ju helst äga tillgångar som har en positiv förväntad avkastning.
Mm. Jag tycker det är ett jättebra svar det här med naturlig avkastning. För jag brukar ibland tänka så här, när jag börjar vela så tänker jag så här, att satsa mot aktier, det är ju att satsa mot mänsklig kreativitet eller mänskliga viljan att växa. Så att håller med. Jag tänker därmed att vi har fått jättemycket frågor här kring då andra tillgångsslag. För att vi har ju pratat om det, så att guld är ju det mest uppenbara.
Mm. Kärt barn.
Ja, nej, men precis. Om vi tar så här, hur tänker du kring guld? Och sen tar vi hur tänker Lysa kring guld?
Ja, men det är väl bra att jag får börja personligen. Jag har själv inget guld i min portfölj, men det betyder inte att jag tycker att det inte hör hemma i en portfölj.
Mm.
För det finns absolut vissa investerare, små och stora, som kan ha ett behov av att ha den typen av tillgång i sin portfölj. Och rent portföljkonstruktionsmässigt så bidrar ju med det med diversifierande aspekter. Alltså att det samvarierar inte så kraftigt med aktier och räntor så att det kan hålla nere volatiliteten eller risken i en portfölj över vissa tidsperioder. Så jag är ingen fundamentalist åt något håll.
Mm.
Jag har inte alla mina besparingar i guld men jag utesluter det inte heller.
De är sköna, de som har alla sina besparingar i guld. De brukar ofta komma med ett annat paket med typ folie och tänkte jag säga, konserver och bunkrar och så. Ja, vad skönt. Hur går resonemangen på Lysa då?
Vi har i dagsläget valt att inte ha guld i portföljen och det beror på, som jag sa tidigare, att vi tycker det är viktigt att de tillgångsslag vi investerar i har en positiv förväntad avkastning. Och guld har ju inte en, den förökar inte sig själv, utan det är en konstant mängd guld som finns. Vi skulle kunna tänka oss göra avsteg från den grundsynen, men då måste mycket annat falla på plats vad gäller avgifter, tillgång till att handla och sättet man kan handla på. Vi är ju allmänt skeptiska mot derivat och syntetiskt replikerande produkter, och därför kanske det skulle vara fysiskt guld som är mest relevant. Och i dagsläget så finns det inget sätt där vi tycker att vi på ett kostnadseffektivt och praktiskt lösbart sätt kan investera i guld i den typen av produkt vi har.
Mm.
Så därför har det ingen plats i Lysas portfölj då.
Mm.
Men det betyder ju inte att en investerare inte nödvändigtvis ska ha guld. Och en annan lösning skulle ju kunna vara att man kan ha guld på någon annan plattform, men göra det
separat.
Ja, men med hjälp av aggregatorer som börjar bli rätt populära på finansmarknaden, där man kan se tillgångar på olika depåer och sådär, ja. I en samlad vy. Att man skulle kunna få en portföljsammanställning på det sättet. Och ja. det får vi väl...
så gör ju vi. Vi har ju majoriteten av våra pengar hos er, och sen så försöker jag hålla 10%, liksom mellan 5-10%.
Men får jag bara flicka in en fråga här? Det kanske är en stor fråga. Men du nämnde sådana här syntetiska derivat och sånt. Men vad gjorde du 2008 när finanskrisen kom? Kommer du ihåg då vad du tänkte så kring de här, det var väl derivat, var det inte det? Någon typ av...
subprime.
Lån till... Ja. Men vad tänkte du då kring vad man hade gjort? Liksom, förstod du så? Ja, jag fattar varför det gick åt skogen.
2008 så läste jag fortfarande på Linköpings universitet, så jag tror att jag såg inte den perioden ur en investerares ögon, utan snarare ur en students ögon med viss förundran och följde den händelseutvecklingen med spänning. Men jag var ju långt ifrån färdigutbildad och det tog mig lång tid att sätta mig in i liksom, hur det fungerade och vad det var som ledde till det, så att jag tror att jag inte så... snabbfotad, då hade nog inte reagerat på den krisen.
Men om vi fortsätter på den tråden som Caroline öppnade här, så här, vad är din stora insikt så här, personligen och liksom på Lysa från denna våren? För vi har ändå sett en volatilitet nu detta året som vi inte har sett på många år.
Mm, absolut. Det har varit en väldigt intressant vår att jobba i finansbranschen, tycker jag. Jag tror den stora insikten privat är att man mår bättre av att inte titta på sin portfölj varje dag.
Ja.
Ja. Det ser man speciellt nu när man loggar in igen då och ser att man har inte förlorat så jättemycket, utan det var en väldigt kraftig och snabb dipp som återhämtade sig till stor del.
Mm.
Så det är väl en insikt privat, och den andra insikten, kanske lite mer professionellt, är väl att man ska inte ta tillväxt för givet, eller man måste planera för väldigt många olika typer av scenarion, och det finns ett stort värde i att erbjuda en tjänst som fungerar i stressade scenarion, som inte bryter samman och som kan fortsätta att fungera och ge avkastning senare även efter ett stressat scenario.
Mm.
Så jag tror
hur funkar det då? Liksom att, är det något annat än hur Lysa ser ut idag?
Nej, jag tycker att vi har hanterat det bra, men vi hade ju en lite stökigare period när vi var tvungna att stänga en av våra fonder. Det är ju ett scenario som, även om det kanske inte är troligt att exakt samma sak händer igen, men som vi måste jobba aktivt för att det ska inte hända igen, även om marknaden reagerar likadant eller om underliggande fonder stänger, så vill ju vi kunna erbjuda våra kunder möjlighet att alltid ta ut sina pengar. Så det är väl en insikt att man kan inte planera för allt, men man ska vara förberedd och alltid ha en plan B och en plan C.
Jag tänker vi ska prata om det kanske i nästa avsnitt där, vad som hände med fonderna. Men jag tänker att vi hade så här, guld har vi pratat om.
Det är de här alla tillgångsslagen.
Andra tillgångsslagen, så här, råvaror eller så här, reala tillgångar, alltså fastigheter, skog, sådant.
Fastigheter kan ju absolut kvalificera in som ett tillgångsslag som kan ge en förväntad avkastning över tid med hyresintäkter eller liknande. Fastigheter och andra svårigheter, dels så kan det vara svårt att för en investerare komma åt fastigheter på ett diversifierat sätt. Vi har inte möjlighet att köpa en fastighet i Strängnäs och ringa och
Men jag, tänker så här, alltså, privatperson, jag har ju bortsett från fastigheter vår på, för precis som du säger, jag upplever så här, det går inte att köpa några bra, det finns kanske Länsförsäkringars fastighetsfond på sin höjd. Men jag vet ju att utomlands så finns det ju REIT-fonder, ja, sådana här Real Estate Investment Trust, men de kan vi inte köpa som privatspar, men ni hade ju kunnat köpa dem.
Vi hade säkert absolut kunnat köpa dem, vi har inte lagt ner enormt mycket tid på att utreda hur vi skulle gå tillväga för att köpa. Det finns både fonder och ETFer och det skulle säkert vara möjligt. Vi tycker inte att det passar in i någon av våra nuvarande produkter som en aktiefond eller en räntefond, utan det skulle vara ett ytterligare tillgångsslag som vi skulle titta på i framtiden att sätta upp. Däremot så ser jag andra svårigheter med att många svenskar är väldigt kraftigt exponerande mot bostadsmarknaden åtminstone, även om man inte exponerar mot hyresfastigheter, så är man det genom att man äger sitt hem och kanske har det belånat till och med. Mm. Och det ställer väldigt stora krav på oss som portföljförvaltare att säkerställa att vi ger fastighetsexponering då till någon som verkligen behöver det, eller där det faktiskt spelar roll för den totala portföljens värdeutveckling och risk. Mm. Så det finns...
Hur tar man reda på det egentligen? Ja, att om man...
Det kan man göra genom att fråga sina kunder, men då måste man ju kanske gå steget längre för att säkerställa att man svarar korrekt på frågorna kring exakt värdering och uppdatera det över tid. Och så att, det finns andra svårigheter, men det är ett intressant tillgångsslag.
Bra. Råvaror. Det finns ju andra fondrobotar som har valt råvaror.
Vad är det för slags råvaror då? Är det som koppar?
Ja, ofta är det en korg av råvaror. Det är liksom allt möjligt från majs till olja till gas till guld till silver till, ja, you name it.
Nickel. Alltså man kan inte ens välja vilken.
Jo, det skulle man säkert kunna göra om man vill göra det, men ofta pratar vi om index. Alltså att du vill äga en viktad korg mot det tillgångsslag, för annars så blir det återigen det här. Nej, men jag tror att kaffebönor kommer gå bra detta året för att Brasilien hade dåligt med regn. Alltså. Mm. Mm.
Råvaror har ju inte heller någon positiv förväntad avkastning, utan snarare en kostnad förknippad med att hålla en råvara om man ska lagra och förvara den. Dessutom så är ofta de produkter som finns som investerar i råvaror relativt dyra i förhållande till aktieexponering. Och därtill så är det många, åtminstone på den internationella marknaden, produkter som investerar i råvaror som gör det via terminer och olika typer av derivat. Och samlat så ser vi de här olika komponenterna som negativa för att vi skulle vilja investera och ha en råvaruexponering i vår portfölj.
Men jag tycker så här, alltså jag har inte hört den här typen av argumentation från er innan, men jag har bara en känsla, så du får rätta, men jag kan ju till exempel ibland tycka att jag lägger till exempel guld i våra portföljer för att minska volatilitet. Och egentligen är jag inte ute efter vinstmaximera. Men, och jag behöver inte ta hänsyn till någon annan situation, för jag vet ju min egen situation. Kan man argumentera för då att vad ni säger är så här, okej, men vi vill ha en så ren strategi som möjligt utan massa komplexiteter som passar så många som möjligt. Och kanske egentligen också, i och med att den här storleksmålet mot aktier, att det är egentligen också en strategi som egentligen över tid förmodligen kommer ge en högre avkastning än till exempel min strategi. Mm. Så skulle man egentligen kunna säga.
Ja, absolut. Det tror jag. Nu tror jag att råvaror som tillgångsslag ofta är relativt riskfyllt och volatilt.
Ja.
Så över tid så även om det inte finns en förväntad avkastning, så under perioder kan man nog få väldigt hög avkastning om man investerar just i råvaror. Men då gäller det att tajma den perioden och veta om vilken råvara ska man investera i och när och så vidare. Och då kanske det är aktiva förvaltare som gör det här och det är inte vi intresserade av då. Men jag lutar också åt det att aktier är det tillgångsslag som har högst potentiell framtida avkastning på lång sikt.
Ja.
Och därför ska en långsiktig portfölj ha väldigt stor andel aktier.
Ja.
Mm. Sen, personligen så har jag, även om jag sparar på lång sikt, så har jag 90% aktier och 10% räntor för att kunna ta del av den här ombalanseringseffekten som vi har implementerat på vår plattform. Då.
Ja, säg någonting mer om den. För det där också är intressant, för det där är också som vanlig invändning att få. Man ska ha 100% aktier Och jag är så här, ja, jag har sällan mer än 90% aktier i en portfölj. Tittar vi på helheten så tror jag att vi ligger på 60% aktier. Mm. Alltså över alla våra investeringar. Mm. Och tittar man på många proffs, alltså som har varit länge i gamet, så har de ju sällan 100% aktier. Warren Buffett har inte 100% aktier. Ray Dalio har ju liksom, det är till och med att många av dem pratar att man inte ska ha en aktieandel över 50%.
Just det.
Vad tänker du?
Men många som investerar på väldigt lång sikt eller inom, på det sättet har ju ofta en strategi som handlar om att minimera förluster snarare än att maximera avkastning. Och som Warren Buffett då, som ett försäkringsbolag som genererar intäkter på sidan, så kanske det är viktigare att inte förlora de pengarna som man tjänar på andra sätt, och, men att de ger lite avkastning över tid om man är långsiktig. Som privatsparare så handlar det ju väldigt mycket om att känna sig själv och veta sin tidshorisont, så att man inte har, har en risknivå som är alldeles för hög om man behöver ta ut pengarna i förtid, ja, eller om man behöver ta ut pengar snarare än man hade,
men
ställt in.
Skulle du säga att det, för jag skulle nog ibland till och med säga att detta är ett misstag som sparare gör, att man har för hög aktieexponering, att man lurar sig själv kring sin egen risktolerans, att man tror att man har en hög risktolerans än man har. Man tror att man har en längre tidshorisont än vad man har. Och sen så tror jag att man upplever lite aktiemarknaden lite som en bettingmarknad. Mm. Vilket man såg nu, det har vi inte pratat om, men Robin Hood, som är en sån här amerikansk typ som var Avanza. De har ju fått över 3 miljoner nya sparare under corona. Och direkt så kunde de säga att det var ju de som, när all sportbetting tog slut, så flyttade de till aktier. Och många av dem, så här, det har aldrig varit så mycket TikTok-videos och sånt hur folk daytrader Tesla. Liksom. Än med att man har liksom förflyttat ett bettingbeteende.
Ja, det är liksom det här spänningssökandet.
Ja, skulle du hålla med om den analysen? Medan liksom professionella investerare är så här, ja, det är kanske viktigare att ha en bra långsiktig avkastning och viktigare kanske inte förlora de pengarna än att jag ska bli rikast i världen.
Det tror jag absolut, att det, om man rannsakar sig själv, så är det nog ofta viktigare att man faktiskt får en 80% optimal eller 70% optimal framtida avkastning än att förlora pengarna. Sen vet inte jag om det stämmer att man ska vikta ner sin aktiedel, för det finns ju väldigt många andra delar av livet. Man har ju ett jobb och ett humankapital som tickar in en lön varje månad, och man kanske har ett sparkonto. Man har en pensionssparande som förutom premiepensionen som man kanske har i placerat i någon typ av aktiefond eller liknande, så finns det ju en statlig pension som är ganska så tungt investerad i räntebärande instrument. Mm. Så ser man på helheten så tror jag att det finns utrymme för unga individer att ta ganska mycket aktierisk. Ja. Om man är långsiktig.
Mm. Jag läste någon forskningsrapport att ung individ var man upp till 55. Håller du med om det? Eller vad tänker?
Jag tycker det låter lite långt.
Ja, men jag tänker alltså, så här, även om man är 55 så har man ju
10 år kvar till pension.
Ja, fast du har ju 30 år livslängd kvar.
Ja, så jo, det stämmer.
Så, att det finns ju viss forskning som är så här lite kontroversiell, som säger så här att, ja, men är du typ 20-30, då ska du till och med belåna dig. Mm. Liksom, för att det som du säger, tar man hänsyn till humankapitalet, så även om du belånar dig med 100-200% så kommer du ändå inte liksom ta den risken du borde ta på den långa tidsperioden.
Nej, och är man 20 då har man har ju möjlighet att bygga upp ett stort kapital även om man förbrukar hela kapitalet mer än en gång.
Ja.
Så om man förbrukar hela kapitalet och förlorar allt när man är 25, då kan man börja om och kanske ändå komma före vissa individer som har studerat länge eller liknande och har stora skulder till CSN. Så.
Ja.
Men, jag vet att du ville någonting här nu, men får jag bara ta en kortis? Jag blir liksom aldrig riktigt klok på hur människor som jobbar med råvaror, vad är det för liv?
Jag tänker så.
Nej.
Vad är det för liv?
Jag får för min inre syn så. De är liksom i verkligheten. De vet så att där i Brasilien var det så. Och liksom de har kontakt med verkligheten och är ute på fältet. Och det är de inte naturligtvis, utan de går på
alltså, där finns
faktorer. De får ju in data till sina skärmar som de kan titta på. Och så kan de, ja, och vad det nu är för data, det vet inte jag. Om det är väder eller om det är liksom pris på kvicksilver och då går guldet upp. eller ja. Whatever. Ja. Liksom.
Får jag börja med svar så får du komplettera sen. I Nassim Talebs bok ja. Idag så har han en rolig historia där han skriver att en av de bästa liksom, råvaruhandlarna i New York under då 80- eller 90-talet, han höll på med Green Lumber. Då.
Alltså, Green Lumber. Alltså, ja.
Grönt virke.
Ja, yeah, liksom. Virke.
Och när då Taleb intervjuar honom så frågar han honom så här, vad betyder Green Lumber? Och han hade ingen aning. Han trodde att det var virke som var målat grönt. Men vad det visade sig var att det var virke som var otorkat. Och det yeah. var därför det kallas för grönt. Och då visar han ju också så här, att du behöver många gånger inte veta så vad himla mycket det du handlar med. Och han säger tvärtom, så var det många som när första Irakkriget kom i början av 90-talet, så var det ju vissa människor som hade hela så här war rooms, du vet, så han visste allt om Irak och liksom Baathpartiet och hela det här. Och alla spekulerade ju att när kriget började, då kommer ju oljan rusa i värde. Och då har han då illustrerat en handlare som heter Fat Tony, som var så här, nej, jag tror nog alla har fel om det här. Man har ju redan prisat in att oljepriset kommer öka, och mycket riktigt vad som hände när Irakkriget började så sjönk oljepriset. Mm. Så alla som var liksom så här så sjukt mycket insatta, att när du har 100 000 människor som är sjukt smarta som försöker lösa samma problem, så kommer de lösa det på samma sätt, och därmed har marknaden redan tagit hänsyn till det.
Ja, och då får man tänka tvärtom eller annorlunda på något vis.
Okay. Precis. Jag vet inte om du håller
jo, men
med.
Jag håller med. Det är nog mycket riktigt. Tyvärr så känner jag ingen råvaruhandlare.
Det hade varit kul att veta. Liksom. Ja. För jag får ju för mig så att det är en äventyrare, men det är det ju. Alltså, nej, jag fattar det. Alltså, det är någon skulle, som sitter med sin slips. Och...
Ja, men jag skulle säga det stora skillnad med råvaror, för jag har känt några som har jobbat med det där med terminer. Och de säger så här, den stora pressen du har som råvaruhandlare, det är det som hände nu i våras med olja, det är att det är en riktig råvara, och handlar du med terminer så har du en fysisk leverans. Så får du inte din termin såld, alltså den råvaru såld, ja då kan de ringa som de gjorde till honom. Så här, du, vi har 100 tågvagnar med majs på väg in i New Yorks hamn. Var vill du att vi ska ställa dem?
Gud, så dyrt.
Med att veta att du har helt andra problem. Och det är ju anledningen
till... Det är äventyrare. Ja, det är därför absolut. Jag tror att det är äventyrare. Ja,
och det är därför att oljepriset under 2020 var negativt. Att du fick betalt för att
köpa. Det fanns ingenstans att förvara.
För all förvaring var i slut.
Alla rör var fulla.
Alla rör var fulla, alla tankfartyg var hyrda, alla depåer var fyllda.
Var det också för att oljekonsumtionen...
Produktion alls sjunk. Så att jag tror att det är väl den så, det är därför jag, när han berättar det, så jag rör inte så här. För jag tänker så här, vi tänker att sitta så här 300 ton koppar, bara så här, vad vill du att vi ska ställa? Jag tänker att vi ska runda av här, sista frågorna. Mm. Vi är ju båda två stora fans när det gäller då index för passiv förvaltning. Vilken invändning tycker du är svårast att bemöta när det gäller passiv? Det vill säga, när är du lite rädd om jag får den här frågan?
Jag vet inte om jag blir rädd för någon fråga, men däremot så tycker jag att det är väldigt intressant att diskutera var finns brytgränsen när det blir för mycket kapital investerat i indexfonder?
Vad var nästa fråga?
för man kan ju tänka sig, om man inte tänker så djupt på frågan, så kan man ju tänka sig ett scenario när alla bara investerar i index. Och sen blir det omöjligt att särskilja när ett bolag ska bli mer värt än ett annat. Och alla kommer ha samma relativa vikt i det här indexet för alltid och bara tuffa på. Men någonstans så inser man då att om alla skulle investera i index och det inte skulle finnas någon aktiv förvaltare eller någon annan strategi, så finns det ju utrymme för någon individ
att få en överavkastning
och att hitta, nej men just det där bolaget är lite fel i indexet, det borde hoppa upp två steg, och det där bolaget det borde hoppa ner, de sköter sig inte, eller de kommer ha en sämre vinst nästa år relativt. Ja. Och sen tillkommer det någon aktiv förvaltare, och så tillkommer det någon till, och så visar det sig att ja men, den ena hade rätt och den andra hade fel. Ja. Och hur stor del av den totala tillgångsmassan där ute behöver vara aktivt förvaltad för att balansera ett index?
Ja.
Det tycker jag är en väldigt intressant frågeställning som jag tror inte finns något svar på. Men däremot så inser man, tycker jag, att det behövs nog någon som inte
Jag brukar få den frågan så här, hatar du aktiva förvaltare? Jag bara, nej, jag älskar dem, för om de inte funnits hade inte jag kunnat investera i index.
Exakt.
Och sen brukar jag ju tänka, när någon säger alltid så här, men tänk om alla, då brukar jag tänka så här, ja, där fanns en snubbe för 2000 år sedan liksom, som har hållit på i en organisation, värvat folk i 2000 år, och det var det fortfarande bara typ 40% av världen som är kristna. Så att, nej.
Så den frågan är inte så...
Nej, jag tycker inte det. Men jag håller med om att, liksom, nej, teoretiskt sett, alla kan inte investera i index, men det kommer inte hända, för att då blir det för andra felprissättningar.
Mm.
Bra. Alltså en fråga som jag tycker är tuff, det är när man tittar så här statistiskt, alltså för att vi gillar ju kvantifiera saker, så tittar jag så här, värderingarna är liksom höga, och tittar man liksom historiska snitt, så tittar man till exempel den här förväntade avkastningen på amerikanska börsen de kommande 10 åren. Den är ju inte jättehög. Nej. Det tycker jag är en ganska jobbig fråga att svara på. Liksom så här, hur kan jag motivera mig själv att investera mycket vid en sådan hög värdering när den förväntade avkastningen kanske bara är 2% om året?
Mm.
Vad tänker du?
Ja, men det är såklart en svår fråga, och då måste man ju ställa sig frågan
vad är rätt värdering?
Ja, men är det rätt, och vad ska jag göra annars? Ska jag undvika att investera och spara? Ska jag konsumera alla mina pengar istället? Och jag brukar ofta landa i att nej, men det bästa alternativet är ändå att investera, även om den förväntade avkastningen är lägre än ett historiskt snitt, för den kommer ändå vara positiv då.
Ja, bra. Jag tänker några snabba frågor.
Ja.
Här får du få säga vet du, så klipper vi bort det i så fall annars. Mm. Hur har du placerat PPM?
AP7, så fall.
Ja, inte jätteförvånansvärt. Tjänstepension, hur placerar du den?
Den är placerad i aktier och räntefonder.
Ja. Globala indexfonder, ja. Eller ingen så här hälsofond, nej. Eller ny teknik, nej. Ingen ny teknikfond, är du säker?
Bara globala indexfonder.
När du analyserar en fond, om du skulle liksom så här, vad tittar du på, hur gör du?
Jag tittar först och främst på storlek på det förvaltade kapitalet och avgiften, för jag vill säkerställa att avgiften är låg, så att vi inte...
Och vad är en låg avgift för dig?
Det beror helt på marknad, men om man tittar på amerikanska börsen så ligger det någonstans mellan 5 och 10 baspunkter.
Ja.
Gärna närmare 5. Jag tittar på om den är fysiskt eller syntetiskt replikerad, alltså om den äger innehaven eller köper via derivat.
Och där är det mycket bättre att äga dem.
Absolut.
Man vill inte ha en syntetisk fond.
Nej. Exakt. Och även om det finns viss motpartsexponering även i fysiskt replikerande fonder, de kan använda sig av viss aktieutlåning och de kanske använder derivat för att sköta likviditet i fonden, så tycker vi att det är mycket bättre att äga en fysiskt replikerande. I början tittade jag väldigt mycket på vem eller vilket typ av företag som skapade den här fonden, och sen kommer man rätt snabbt fram till, när man har lärt sig branschen, att det finns en handfull eller kanske uppåt ett 20-tal stora förvaltare som gör det här väldigt bra.
Ja.
Och
vilka kan vi inte säga? BlackRock, Vanguard?
Ja, Lyxor är duktiga. Société Générales gamla fondhus. Xtracker som är Deutsche Banks ETF-leverantör. Sen på svenska marknaden så har vi ju Öhman och SPP är väldigt duktiga.
Ja.
Det finns säkert andra mindre fondhus som är väldigt duktiga. Men vi vill investera i en leverantör som har ett stort förvaltat kapital, så vi förstår att det finns andra kunder. Och
låga transaktionsavgifter i förhållande till avgiften.
Ja.
För det brukar man ju säga ibland på Avanza, att förvaltningsavgiften skiljer sig från den totala avgiften.
Mm.
Ja.
Sen tittar vi en del på skattesituationen för den underliggande fonden. Det är extra viktigt för amerikanska fonder, eftersom det är så stor del av en global indexportfölj. Och då finns det vissa länder där som har bra dubbelbeskattningsavtal med...
Luxemburg är inte ett av dem.
Exakt, så Irland är bättre. Sverige är nog relativt bra.
Ja. Finland också. Och jag fick jag från en sån här FATCA, där jag känner en specialist på FATCA.
Okay.
Han var så här, Irland, Sverige, Finland.
Ja.
FATCA, vad är det?
Amerikansk lagstiftning om skatt.
Okay.
För privat.
Say no more.
Är det någonting du inte skulle investera i själv, liksom?
Jag skulle hålla mig från att investera i saker som jag absolut inte förstår.
Ja. Så, berätta, vad kan det vara en sån här grej som du inte förstår?
Ja, men jag har svårt att intuitivt förstå vissa strukturerade produkter. Där man konstruerar en produkt som ska ha en begränsad nedsida men en optimal uppsida i vissa förhållanden. Men då drar jag alltid öronen åt mig och tänker att den där den där begränsade nedsidan, det är ungefär där man kommer landa. Ja. Att man kommer förlora kanske de pengarna man satt in. Alltså, ja. Det man kan förlora, så att säga. Ja. Så att den typen av instrument håller jag mig ifrån. Och sen är jag inte så spekulativ av mig i, så att jag håller mig ifrån den här hävstångsprodukter och optioner också.
Ja. Så här, vad är det sant för dig som nästan ingen annan håller med dig om?
Det kan vara vad som helst.
Ja.
Oj, det här måste jag nog tänka lite.
Det behöver inte vara...
Men så här, vad hamnar du så här, när du hamnar i diskussioner med andra i finansbranschen? Vad brukar de ofta, där du blir oöverens?
Det här kanske är kontroversiellt, men det som är sant för mig är att när man pratar hållbarhet så brukar jag alltid vilja fundera först på vad kan jag göra på konsumtionssidan innan jag funderar på vad ska jag göra på investeringssidan.
Ja.
Jag tycker att det är svårt från en privatpersons perspektiv att säga att jag ska avhålla mig från att investera i bolag som producerar tobak eller alkohol. Men på lördagar så går jag till Systemet och köper en flaska vin och njuter av till maten. Eller det finns ju många som snusar eller röker också. Mm. Så att ur det perspektivet så tycker jag att det finns vissa saker som vi som mänskligheten kan komma överens om att det är inte bra det de företagen gör. Och det finns vissa företag som också beter sig väldigt dåligt och de tycker man ska exkludera. Men sen när man kommer in till nitty-gritty så tycker jag det är spännande att diskutera hur kan jag som privatperson förändra mitt konsumtionsbeteende snarare än förändra mitt investeringsbeteende. Men givetvis så landar jag alltid i att man ska göra båda.
Ja, precis. Nej, men det är spännande, vi ska kanske prata om det lite med nästa avsnitt också, att forskningen är inte helt entydig på liksom just där hur stor påverkan har den här hållbarheten. Att i vissa studier så är det så att det är bättre att liksom så här, ha någon hygiennivå, men sen är det bättre att liksom lägg extra pengar i välgörenhetsorganisationer eller andra. Bra. Jag tänker väl egentligen att normalt så brukar vi avsluta så här, skulle du vilja komma tillbaka? Men jag tänker i detta fallet så kommer vi göra det om 20 minuter igen.
Ja.
Men då kommer vi prata mycket mer om Lysa.
Ja.
Och läsa frågor. Så ett fantastiskt stort tack för den här 1,5 timmen, Oskar.
Ja, tack för att jag fick komma första gången.
Ja, precis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.